Hej och välkomna till premiäravsnittet av denna podcast som vi tänkte kalla Reformationspodden.
Helt enkelt.
Ja.
Och Reformationspodden.
Vilka är vi då?
Ja, ska jag börja?
Börja du.
Okej, Thomas Rådehed heter jag. Är präst i Strängnäs stift i en församling som heter Axberg utanför Örebro.
Mm. Och jag heter Elin Henningsson. Och jag är informatör i den församlingen, Axbergs församling, som vi jobbar i Strängnäs stift. Så ja, vi var sugna på att prata lite Luther så här när det är
reformationsår och allting. Ja.
År, ja.
500 år av ständigt reformerande, eller inte, det är frågan.
Ja, det är frågan.
Då. Ja, nej, men det var en reformation som startade för 500 år sedan. Mm. Och syftet, alltså vi tänker, syftet med den här podden är att du och jag ska lära oss lite mer om Luther.
Ja, främst jag som är lekman i ämnet.
Ja, men det är intressant därför att jag har ju varit präst i 20 år, lite drygt, 25 kanske snart. Men när jag pluggade teologi, då kunde man som blivande präst i Svenska kyrkan i princip undvika att läsa Luther-teologi överhuvudtaget. För man hade så stor valfrihet så var man inte intresserad av att läsa egentligen om Luther. Så gick det i princip att kunna ta en tillkand och bli präst i Svenska kyrkan och kunna väldigt lite. Jag överdriver lite för man det gick inte att undvika helt.
Inte helt men ändå, kan man ju tycka är en, alltså han ligger ju ändå till grund för hur vår svenska kyrka är idag, till stor del.
Ja, men det är en evangelisk Lutherkyrka. Mm. Luther är ju själva den teologen som Svenska kyrkan har byggts på, eller på att säga. Inte från början förstås, men när vi blev en Lutherkyrka, just då för 500 år sedan ungefär. Vi kan ju återkomma till den processen också när Sverige blev ett Luthers land. För det var ju en process.
Såklart, det gick inte över en natt.
Nej. Precis.
Vi kan ju också säga att vi kommer ju utgå lite grann ifrån, till en början i alla fall, den här boken som har getts ut på nytt. För den är väl inte ny från, egentligen, den är från 98 tror jag.
Ja.
1998 alltså.
Ja, för Kristi skull.
Mm.
Den är skriven av Günter Gassman och Scott Hendricks.
Precis. Och den har ju alltså nu då översatts till svenska.
Mm.
Och det har lagts till två kapitel, Carl Axel Aurelius och Pernilla Parnman.
Mm.
Lars B. Stenström har översatt den.
Just det.
Och den kommer ut då alltså nu på nytt i och med Strängnäs stifts präst- och diakonmöte 2017.
Ja, i september. Och då är det ju ganska naturligt att det mötet kommer handla om Luther och reformationen.
Precis.
För som sagt, det var det jag var inne på. Det är ju så, det, som sagt, det är många präster i Svenska kyrkan. I alla fall i min generation. Det är svårt att uttala mig hur det var tidigare och de som har kommit efter. Men jag tror att ganska många har ett relativt dåligt begrepp om vem Martin Luther var som person och framförallt kanske hans teologi.
Mm.
Och det är väl det som den här podden har som syfte, att på något sätt borra lite i alla fall i Martin Luther.
Mm. Precis. Vem var han?
Ja. Och då tänker vi som du sa, vi försöker följa den här boken för Kristi skull och beta av den på något sätt i någon form av kronologisk ordning eller kapitelordning.
Mm.
Så får vi se hur vi kör. Och vi vet ju inte heller hur många avsnitt den här podden kommer bli. Men
det beror på hur mycket vi tycker att vi har att prata om.
Ja, men visst.
Vissa avsnitt kanske blir kortare än andra. Men sen är ju tanken att vi, när vi har tagit oss igenom boken, ska ta in lite gäster också till podcasten som kanske har ett och annat att säga om sin syn på Luther.
Ja, men det hoppas vi. Mm. Och då blir det kanske lite personligare så.
Mm,
men helt klart, vi har ju en annan podd också.
Ja, det har vi. I vår församling.
Som heter Såk på jorden.
Mm.
Där vi pratar aktuell teologi, vi pratar liv, vi pratar död, vi pratar kyrkan i vårt nu.
Vardag och fest och
helger. Ja, och den podden har ju pågått nu, vi är inne på vårt tredje år.
Tredje år,
ja. Så det är en sån här långkörare. En gång i veckan kommer vi, där, kommer vi ut där. Men den här podden, den kommer inte bli så. Vi kommer inte hålla på i 3 år.
Nej, det tror jag inte.
Vi kanske kommer hålla på i 3 månader.
Kanske någonting
så. Ja, det kanske blir, vad kan det bli? 10 avsnitt kanske. Mm. Eller någonstans. Det kan bli lite mer eller lite mindre. Mm. Vi får se helt enkelt.
Ja. Ska vi börja någonstans då i historien? Var är vi och hur ser världen ut? Vad är det för förutsättningar för att Luthers teori ska få fäste?
Precis, vad händer egentligen?
Ja. När är vi, kan vi börja?
Ja. Vi befinner oss ju nu i början på 1500-talet. Och 1500-talet är ju en intressant tid för att det händer. 1500-talet brukar man ju räkna som en gräns. Det brukar...
Hela medeltiden och...
Just det.
Och vad kom sen?
Ja, den moderna tiden kanske. Ja. Eller, för, alltså medeltiden tar slut. Och sen så börjar då den tiden som Luther finns i. Mm. Och förstås, Luther och hans samtid, de förstod ju inte att de befann sig i en brytningstid. Det är ett historiskt påhitt kan man ju säga. Och alla rötterna till det som kommer hända finns ju där.
Mm.
Och det går man tillbaka och tittar på, alltså medeltidens teologi och medeltidens människor, medeltidens föreställningsvärld, har ju förstås påverkan på det som Luther står i.
Mm.
Både det han blir arg på och det han också har formats av och blivit utvecklad i, så att säga.
Mm.
Han är ju en produkt i väldigt, väldigt mycket av sin samtid. Precis som alla andra människor.
Ja, det är svårt att undgå att bli där.
Ja, men visst.
Hur mycket man försöker.
Ja.
Men han föddes faktiskt i slutet på 1400-talet.
Ja, det gjorde han.
Till och med.
1483.
83 i Eisleben i Tyskland.
Mm, i Sachsen.
Sachsen, ja.
Och det, alltså, man säger ju Luther var tysk och man tänker Tyskland. Fast egentligen, världen såg ju inte ut så då. Det, var ju, det fanns inget Tyskland egentligen.
Det var väl romersk provins, eller hur var det?
Det tillhörde det tysk-romerska kejsardömet.
Ja, precis.
Och, men det var ju inte så att det var ett enhetligt rike med en kejsare som satt och hade total kontroll. Utan i själva verket var det som ett förbund, skulle man kunna säga. Med massa små förstedömen i Tyskland.
Mm.
Som var självständiga med försten. Kungen eller kurförsten eller försten. Som den som helt enkelt regerade och bestämde.
Ja, just det.
Och det är just det som är... För så här såg det ut i nästan hela Europa.
Mm.
Med länder som hade väldigt svag centralförvaltning.
Mm.
Och det är väl därför man räknar medeltiden bland annat. Alltså slutet på medeltiden. Att det händer att kungamakten eller nationalstaterna börjar växa fram.
Mm.
Dock inte i Tyskland, för det dröjde ju ända till 1800-talet, slutet på 1800-talet.
Mm.
När Tyskland blev tysk, så att säga. Så där levde de här små förstedömena kvar väldigt, väldigt länge.
Mm. Och sen, där föds han.
Där föds han. Han föds också i upptäckarnas tid. De stora upptäckarna och de stora upptäckterna.
Ja, tryckpressen var väl här någonstans i,
exakt,
i krokarna.
Den,
som hade ganska stor betydelse för framväxten. Och sen,
jättestor betydelse. Det tror jag påverkat hela skeendet väldigt, väldigt mycket. Att det var lätt att få ut sina
sprida
åsikter.
Sprida det här budskapet.
Ja, eller propagandan.
Mm, ja, precis.
I pamfletter och i bokform. Tidigare så var det någon som skulle sitta och pränta allting för hand.
Mm.
Och därför blir ju böcker väldigt sällsynta och exklusiva. Mm. Dyra.
Och det var kanske inte alla som kunde läsa dem heller egentligen. Hur
var det till med
analfabetismen?
Ja, den var ju ganska, den var ganska utbredd.
Mm.
Över hela Europa. Ja. Om vi håller oss till hela världen skulle man kunna säga. Men några kanske undantag.
Mm.
Sen är det ganska intressant. För att det finns en föreställning att... människor har varit totalt obildade och analfabeter ända fram till exempel folkskolereformen 1848. Men så har det inte varit. I vårt land till exempel så har ju läskunnigheten varit ganska hög.
Mm.
Framförallt under 1600-talet. Början på 1500-talet törs jag inte uttala mig, men jag tror inte att det var speciellt jättebra.
Nej,
men det blev väldigt mycket bättre under 1600-talet. Och det hade att göra ganska mycket med det svenska systemet där man hade husförhör och där man också uppmuntrar bildning i hemmet.
Mm.
Så. Och också den situationen som svenska bönder befann sig i. med fria bönder.
Mm.
Till skillnad, alla äger inte jord själva, en del arrenderar ju jorden och sådär. Men till, om man jämför med Ryssland, det är ju ändå nästan till ett grannland.
Mm.
Där hade man livegenskap fram till slutet på 1800-talet. Mm. Och det var bönderna totalt ofria. Det var bara adelsmän som ägde allting.
Okay.
Så det fanns inga egna små bondesamhällen som hade egen jord och sådär. Och eget inflytande. I Sverige har vi haft de fyra stånden som har varit det som har representerat, alltså representationsformen med bönder, borgare,
präster och adel.
Ja.
Mm.
Men där växer Luther upp, fast i Tyskland, i en tid av förändring.
Mm. Han kommer från en ganska så välmående familj, ska jag säga.
Mm. Mm. Men det gjorde han. De var klart, jag skulle tro att de var över medelklass.
Mm.
Ingen adelsfamilj är superduperrika, men de klart en stabil borgerlig familj.
Mm. Pappan var väl med i stadsfullmäktige och
precis.
Arrenderade koppargruvor, jag står det på Wikipedia om Luther.
Ja, men just det. Mm. Och mamman kom med någon sån här gammal köpmannasläkt.
Mm.
Som hade, kanske kan man gissa att mamman, att de stora pengarna eller stålarna fanns från mammas familj.
Mm.
Kanske. Ja, det vet vi inte riktigt, men så skulle man kunna tänka att det kunde vara.
Ja. Och Luther då, vad fick han göra då? Han skulle läsa juridik, vad tyckte hans pappa?
Mm. Han växte upp i en familj med många syskon och systrar.
Ja, hur många var de?
Ja, hur många var de? Det vet jag faktiskt inte.
Det vet inte jag. Nej. Det står bara flera.
Ja.
Flera bröder och systrar.
Mm. Mm. Ja, och pappan ville som sagt att han skulle bli jurist.
Mm. Men Jordan, han pluggade lite, läste lite juridik va?
Ja, på den tiden, han började först med en magisterexamen. Och det som blev magister.
Okay.
Magister Luther. Det var ganska kul för att Luther, som vi satt och skojade lite om när vi fikade nu.
Ja.
Familjen hette ju egentligen från början Luder.
Ja.
Även fast man kanske inte uttalade Luder som på svenska utan Luda. Kanske lite mer tyskt klingande.
Ja.
Så. Men ändå. Och det kan man ju bara, kanske kan man vara tacksam för att namnet kommer att ändra uttal.
Ja, faktiskt. Annars hade vi alla varit luderaner.
Ja, det låter ju inte riktigt.
Nej, det,
så det är toppen, toppen.
Otur kanske.
Ja, precis.
Ja.
Ja.
Nej, men,
han växte upp där och i familjen och började plugga.
Mm.
Pappan ville att han skulle bli jurist och som sagt. Han började läsa juridik, vill jag tro.
Ja, det gjorde
han. Mm. Och sen hoppade han av.
Mm.
Och den här berömda scenen att han var väl ute i norskväder och blev det dundra och blixtra och allting. Och han var ju känd att han var inte mogen att dö.
Nej.
Han fick dödsångest.
Han trodde han skulle dö.
Han trodde det, han fick dödsångest.
Mm.
Och han kände också att dö i det tillståndet han var. Men han kände att Gud är ju en sträng Gud.
Mm. Ja, det var så man var uppfostrad främst.
Och en sträng Gud som krävde väldigt mycket av människan också.
Mm.
Att man skulle faktiskt av eget bevåg kunna bli bättre och bättre.
Mm.
Och då ha en god relation med Gud.
Mm.
Och kände man att man var mitt ute i ett åskväder och kände att man kanske just för tillfället inte stod på riktigt god fot med Gud.
Mm.
Utan att man kände att det här kan gå hur illa som helst. Mm. Och då är det inte bara döden man var rädd för. Man var ju rädd för vad som skulle hända efter döden.
Ja, det är klart.
Döv på något sätt oförsonad. Det var inte bra.
Nej, det var inte bra på medeltiden.
Nej, det var inte alls bra. Och det här är intressant för att om man tittar på hur de svenska klostren till exempel levde och var de fick pengar ifrån och sådär. Alltså pengar egentligen fel ord. Var de fick sin mark ifrån, jorden.
Ja, precis. Mm.
Så var det ju av flera skäl. Dels var det förstås de som blev munkar och nunnor.
Mm.
De kom ju innan tiggarorderna kom igång. Så var det ju igen, i princip adelsdöttrar och adelssöner som blev munkar och nunnor.
Mm.
Eller i alla fall de rika, de som hade pengar. För det kostade. Om man skulle sätta in sin dotter i ett kloster eller sin son i ett kloster så kostade det ingifte.
Okay.
Det var inte bara vem som helst som kom och sa hallå hallå, jag skulle vilja bli munk här. Ja, välkommen in. Utan det kostade.
Aha.
Men jag köpte in sig.
Fick man liksom dela med sig då sin bit land eller
någon
sorts årlig kostnad?
Ja, man donerade kanske en bit jord eller ett skogsparti eller en åker.
Något som åkla. De kunde ha nytta av i
ja,
fortsättningen.
Fiskevatten ja. Eller något sånt där. Så det var ett sätt klostren fick inkomst på. Men de fick ju också inkomst för att, om man tittar på bevarade texter, urkunder och så kunde man få, man kunde köpa in sig på ålderdomshem som ett ålderdomshem. Kanske inte samtliga ordnar och samtliga kloster, men i alla fall vissa vet jag, helt klart. Och det kostar ju också pengar. Då donerar man, eller skriver testament att när vi dör så tillfaller rubbet upp till klostret. Okej, så sa klosterfolket eller abboten eller abdissan. Fint, då får ni bo här. Och då sköter vi om dig, eller er. Och det var ju förstås superbra.
Ja,
men sen kunde klostren också få pengar av att människor behövde sona, och det var egentligen det jag ville komma fram till.
Ja, precis, luster i åskan här.
Ja, sona sin skuld eller synd.
Okay.
Eller ändå värre, om man hade blivit dömd att göra bot. Det kunde kyrkan döma ut om man hade gjort någonting som inte var bra. Simoni till exempel var en sån här term som ingen idag vet vad det är.
Nej, jag
vet
inte, faktiskt aldrig hört.
Och jag vet inte ens om jag uttalade det rätt nu, men jag tror det. Det handlar om handel med kyrkans ämbete till exempel, om du nu var där. Jag tror det. Sådana saker, det var en jättesynd. Sälja kyrkliga ämbeten till exempel. Sen var det ju sådana andra saker som förstås otukt och vanligt allmänt horeri eller stöld eller sådana saker. Då var man ju tvungen att sona sin skuld. Och då kunde man göra det här på många olika sätt. Dels kunde man bli utsluten i kyrkan på lång tid och göra bot. Men man kunde också köpa sig så att säga fri, så tillvida att man gav en gåva till ett kloster. Och sen så bad munkarna eller nunnorna för ens arma själ.
Så de räddade en då?
Ja, det var ett sätt och det var ett vedertagen praxis. Så det här är liksom bakgrunden. Och det var en tid när man kände när den här botteologin var väldigt, väldigt viktig. Alltså allting handlade på något sätt att stå på rätt sida eller vara på god fot. Med Gud.
Med Gud, okay.
Och Gud var inte att leka med, han var ju också straffande. Tror jag den vanliga uppfattningen var bland människor. Sträng i alla fall. Och så tyckte Luther också.
Men var det den här klassiska scenen då, eller bilden av han är ute i åskan? Han
blev jätteskraj, kände sig inte mogen att dö. Och då började han lova Gud att om jag överlever det här så ska jag bli munk. Så är själva storyn. Och sen har jag ingen aning om det finns lite sanning eller ingen sanning alls i det. Det kan vara en sån här efterkonstruktionsberättelse.
För det som hände var ju i alla fall som att han slutade läsa juridik och sa till sin far att han ville hoppa på teologi istället. Inte jättepoppis.
Pappan blev ju inte alls nöjd.
Nej.
Och det här är lite konstigt för att jag tror ju att många fäder skulle applådera och tyckte att det var bland det bästa man kunde göra.
Jag menar, ja, präster och kyrkan hade väl mycket makt på den här tiden som sagt. Och att vara präst kan ju inte vara så pjåkigt.
Nej, men det var det inte. Nej. Det här är intressant för att om man tar till exempel i Tyskland, eller något tyska förstedömerna där Luther fanns i, det här med, det fanns ju under senmedeltiden och bit in på 1500-talet, den tiden vi pratar om, så blev det jättemycket präster. Alltså, det gick ju jättemånga präster på varje invånare.
Jaha.
Däremot så var det väldigt stor skillnad på präster och präster. Alltså det fanns de som gick en liten snabbare utbildning så att säga.
Okay.
Men de blev ändå prästvigda. Och de hade såklart inte lika bra teologiska kunskaper.
Nej.
Och sen fanns det de som gick den här och blev de här lite mer fina präster. Biskopar och sådär. Och andra, de kom också ofta precis som munkarna och nunnorna ifrån familjer med mer stålar. Helt enkelt. Här sitter jag, min fusklapp här.
Ja.
I någon stad i Tyskland, i Hamburg var det, så gick det en präst på 10 lekmän.
Ja, det var ju
helt, det är jättemycket.
Väldigt lyxigt.
Ja, men alltså, om vi tar en församling på 10 000 invånare, du som är bra på matte, det skulle finnas väldigt många präster då.
Jag är inte så bra på matte, men ja, det skulle finnas många präster.
Ja, jättemånga präster i den församlingen.
Ja.
Så, det var en tid med mycket andlig intresse, men också mycket rädsla för den vredgade guden. Så Martin låter bli munk i Augustinerorden. Och där fortsatte han att plugga. För det här är också intressant, för att det finns ju så många olika, och fanns då också många olika typer av ordensliv.
Mm.
Monastiskt liv, när man kanske bara lever inne på i kloster. Och där kan man plugga så att man blir, så att säga, prästvigd.
Ja.
Men i den Augustinerorden där Luther gick in, han fortsatte verka ute i samhället.
Mm.
Det var ju inte så att han gick in i ett kloster.
Man stängde inte in sig.
Nej, det fanns, måste ha funnits ett moder, så att säga, eller ett hus där de, så att säga, befann sig när de inte var ute. Men han blev ju lärare. Han var ju... Han blev ju så småningom doktor i bibellära.
Mm.
Det var just Bibeln som var hans specialområde.
Okay.
Så, och det var ju där han då som teolog och doktor i bibellära började tycka att det är mycket i vår samtid, tänkte Luther, som är konstigt.
Han tyckte inte att... tolkningarna från Bibeln liksom stämde överens med verkligheten då, eller hur man levde?
Nej, och det som man framförallt, det som utlöste själva hela reformationen, det var ju det här med, som vi är inne på, hur ser man på förlåtelse? Det zonar, hur zonar man det som man har gjort på ett bra sätt?
Mm.
Och på den här tiden hade ju också då kyrkan börjat sålt avlåtsbrev.
Mm.
Avlåt är ju förlåtelse. Men man sålde förlåtelsebrev helt enkelt.
Ja, det låter helt galet.
Ja. Och då kunde man alltså gå till... Det här är ju ett, som du hör, ett steg mycket vidare än att man ger en... Att man donerar någonting till en
kloster
eller, som ber för den i mässan.
Mm.
Som var en del munkar och nunners, eller framförallt munkar, men kanske även nunners huvudsyssla för många. Mm.
Men här köpte man bara...
Här kunde man bara gå och köpa, precis.
Ja, det var inte ens någon som bad för den då, eller?
Man fick det var ungefär som ett intyg här med förlåten, ungefär så, tror jag.
Mm. Ja, det är intressant. Det står ju i boken till exempel att de här pengarna användes ju på till en massa olika saker, men bland annat att bygga Sankt Peters kyrkan i Rom.
Mm, mm. Exakt.
Ja.
Och det är ju så, kyrkan finansierar ju mycket av sitt byggande. Och det här, det var ju också under medeltiden och senmedeltiden, man byggde jättemycket.
Mm.
De stora gotiska katedralerna kom ju till under medeltiden.
Mm. Och det finns ju ganska många kyrkor i Sverige också som är från den här tiden.
Ja, Uppsala domkyrka färdigställdes. Nu ploppar årtalet 1488 upp i mitt huvud. Okontrollerade uppgifter, så det kanske inte stämmer. Ja. Men någonstans där så byggdes även Uppsala domkyrka. Så det var en tid... Nej, det var en tid med mycket... Mycket kostnader och det var en tid med mycket rädsla för Gud och sådär. Och allt det här hamnade liksom Luther i skärningspunkten på något sätt.
Mm. Och han tyckte inte om det här med avlatsbreven helt enkelt. Eller att man överhuvudtaget skulle kunna köpa sig sin förlåtelse.
Nej, eftersom förlåtelsen är gratis.
Ja.
Och det där ska vi komma in på när vi börjar prata mer om Martin Luthers teologi.
Ja, teologi, ja. Precis.
Man kan ju säga så här, bara för att fortsätta lite grann på själva livet han levde, eller hans yttre ram i alla fall.
Ja.
Så han 1517 alltså spikade han upp de här 95 teserna på slottsporten i Wittenberg.
Mm.
Om man nu gjorde det.
Sägs det. Hade han lämnat klostret då, eller hur var det?
Nej, men han var fortfarande augustinermunk.
Ja.
Men han jobbade ju, så att säga, han verkade ut i samhället som lärare.
Ja.
Och Martin Luthers, i hans egen värld så var ju han ingen... För man kan ju vara fackteolog idag.
Mm.
Syssla med systematisk teologi eller vad det nu kan vara.
Okay.
Vid fakulteten och vara, så att säga, teolog, bara teolog hela livet.
Mm.
Så det finns ju många av oss teologer som inte är specialister på någonting egentligen, men jobbar med teologin ute bland vi predikar, vi förkunnar, vi bygger kyrka. Och Luther är ju mer i den traditionen än den här som satt inne på ett fakultet.
Ah, okay.
han var en förkunnare. Och det var ju genom hans predikning och sånt där tror jag som han spred budskapet.
Mm.
Men han var ilsken på det här, de här avlatsförsäljningen. Och då så smällde han då upp de här 95 teserna. På porten. Pang, pang, sa det.
Mm.
Och sen så såg ju folk det där.
Mm.
Och en del tyckte att det var typ jättebra.
Mm.
Och en del blev upprörda.
Ja, det kan man ju förstå. Ja. Det var lite som att skicka en insändare till DN Debatt.
Ja, ungefär. Precis.
Liksom, med klagomål på det vedertagna systemet egentligen.
Exakt. Ja. Och sen kritisera själva... Det, alltså kritiken landade i alla fall ändå högst upp i toppen på kyrkan. Mm. Hos påven Leo den tionde. Som tyckte inte alls om det här.
Mm.
Så han började med att säga att det här får du tänka om på. Det här är ju helt fel.
Lura människor.
Ja, lägg ner det där och säg att du har fel. Låter sig aldrig i livet. Det här är, jag tror ju på det här jag säger. Och då började han skrämla med hot på påven.
Mm.
Och Luther stod ju på sig.
Mm.
Och sen så gick det som det gick. Alltså när kyrkan, när påven inte kan påverka honom på något annat sätt. Då, får han, då säger han, då får inte du vara med längre.
Mm. Han har varit exkommunicerad.
Just det. Han blev bannlyst helt enkelt. Och förklarat fredlös dessutom. Ja, det känns inte helt okej.
Okay. Nej, det var... Ja.
Det här är 4 år efter... 4 år efter den här tesspikningen.
Är det så? Mm.
1521. Mm. Och det här är ju inte intressant. Alltså, för här skulle ju själva historien om Luther kunna ta ett slut.
Mm. Ja visst, han hade ju kunnat gått under jorden och liksom inte hörts av mer alls.
Precis, legat lågt. Ja. Eller blivit infångad och förd till någon otäckt liten källarhåla någonstans. Eller helt enkelt blivit... övertalad att göra bot och bättring för att bli insläppt i kyrkan igen.
Ja, precis. Och bara fått kväva sina idéer.
Precis. Och du vet, det här med att bli exkommunicerad, det var just det vi pratade om. Det var ju en av de största skräcken. För då, det var samma sak som att komma på i onåd hos Gud.
Ja.
Och dö i det här tillståndet är inte bra.
Nej.
Därför så måste man också hitta en teologi som så att man känner att vem är Gud egentligen? Och det är det som Martin Luthers teologi mycket handlar om. Och vad är människan i förhållande till guden?
Mm.
Och det här med skuld och förlåtelse. Mm. De frågorna blir väldigt viktiga för Luther.
Mm.
Och det är han jobbar med.
Mm. Ja, för han blev ju inte tystad.
Nej.
Han var envis och hans idéer fick
och det var, fäste. Ja, och det var ju för att han hade inte han haft mäktiga vänner. Vänner är ju alltid bra, men när de dessutom väldigt mäktiga så man kan gömma sig i deras borgar så är det ändå bättre när påven och hans kompisar är efter den.
Mm.
Så det gjorde han ju. Han satt ju och skrev i tryckt förvar i olika borgar. Det finns en borg som jag inte kommer ihåg vad den heter nu, men den satt först som är väldigt känd sådär.
Mm.
Ja, och sen så... Så började reformationen.
Mm.
Martin Luther var inte ens ute efter att starta ett bråk, tror jag. Han var bara ute efter att tala om vad han tyckte var fel.
Mm.
Och så slutade det med att hela kyrkan ritades om.
Mm. Ja.
Mm. Sen dog Martin Luther 62 år gammal. Mm. 1546. Och då sägs att han var en ganska grinig gubbe.
Asså?
Ja.
Varför det då?
Jag vet inte. Han blev 20 med åren.
Aha.
Det blev en större gubbe kanske.
En bitter.
Ja.
Han kanske borde ju varit rätt nöjd kan man tycka. Om han nu fick hinna se någonting av sin...
Fast under hela hans liv så var det... Själva reformationen pågick ju. Och det var egentligen en kamp hela tiden. Med dels en kamp mot den gamla katolska kyrkan så att säga. Men också en kamp för att hålla reformationen på rätt kurs.
Ja.
För det fanns ju många människor som tyckte, tjeho, nu ska vi minsann. och det kunde bli hur radikalt som helst.
Ja,
och så Luther och Melanchthon sen och försöker ju styra mellan det här.
Mm.
Och det är ju egentligen det som sen har blivit våra svenska kyrkans bekännelseskrifter.
Mm.
Ja, Konkordieboken.
Mm.
All de texterna är ju egentligen, förutom de gamla trosbekännelserna som fanns innan. Annars är det egentligen svarskrifter. Eller skrifter som uppkommit i en specifik situation. Mm. För att tala om, här står vi nu.
Jaha.
Och sen några år senare så har det hänt någonting. Och då känner man sig nödgad att förtydliga det här. Och då skriver man ytterligare en sak. Så det är egentligen praktisk handling, hela vår bekännelsebok.
Ja. För att dokumentera lite.
Det blir ja, men precis. Ja. Och sen är det ju lilla och stora katekesen också. Mm. Och det är för att det låter ansvaret att människan är generellt sett för dåligt insatt i det här. Mm. De springer mest omkring och rädda för Gud och kör botet. Mm. Det är ju så mycket mer. Så man måste lära människor, tänkte han. Och sen så tänkte han också, nu finns det i Hamburg en präst på 10 människor. Och de flesta är väldigt outbildade också.
Mm.
Så vi måste ha någon slags undervisning för dem också. Och då kom den stora katekesen till. Aha. Riktad mot prästen.
Det får vi säkert tillfälle att återkomma.
Vi återkommer, ja.
Mm. Men vi kanske ska avrunda då. Som ett första
ja.
Avsnitt.
Ja.
Lite börjat skrapa lite på ytan.
Ja.
Men ja, tack att ni har lyssnat. Och vi återkommer.
Ja, det gör vi.
Och fortsätter. Mm. Prata lite.
Prata lite.
Hej då. Hej.